Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkomna till Rörelse,
Udda krig och perspektiv.
Med mig Martin Hansson.
Och mig Miran Andersson.
Vi sitter här, det nya året har börjat.
God fortsättning.
God fortsättning på dig. Vi spelar in söndagen den 5. Du berättade precis för mig att jag är ledig imorgon.
Ja.
Skönt.
Tänker du inte på 13-helgen som vi firar?
Nej, det är min favorithögtid.
Minne av... Är det nu de kommer med gåvorna?
Lång tid efter att de ska gå där i öknen.
Imorgon så är det...
Öken är det inte.
Melker, Baltasar och vad den tredje personen hette.
Joakim.
Nej, det tror jag inte.
Nej, det var kul.
Samma namnsdag i alla fall. Mm. Det är en så rolig grej i kalendern att här bara de här tre ganska random namnen.
De tre vissa männen, ja. De tre kungarna.
Kingsen.
Kings, man kan säga. Gov och Kingsen.
De hade med sig guld, kinget, myrra, sådär. Vad var det tredje?
Rökelse.
Rökelse. Mm. Ja, men rökelse är nice.
Men det är dyra prylar.
Rökelse på Ikea inte så dyrt.
Nej, de hade inte tillgång till Ikea. Men det känns också som världens största spaning.
Det kanske är det.
Det är lite som min sån konstig stämning i Valhall när Loke ger Sleipner, heter hästen, eller hur?
Ja, med 4-8 ben.
Ja, heter hon?
Ja, den heter Sleipner.
Han ger Sleipner till Orden i födelsedagspresent. Och så står Thor där bredvid liksom, du gav Fassan en häst. ja, Fassa det vet jag inte. Fan vad dålig koll på asagudarna här känner. Ja, men så, du gav kungen en häst liksom. Ah, shit. Trodde vi hade bestämt ett maxtak, men okej. Okay. men shit, den har 8 ben. Ja, nej, det var ju skitjobbig grej faktiskt. Nej, vad fixade du den? Nej, jag var gravid med den. Jag vet inte, hur länge tror du, hur länge är näst havande?
Ingen aning.
Nej. Men man tänker ju i alla fall ett par månader. Liksom.
Ja, verkligen. Mm. Ja, verkligen. 8 månader minst.
Och så liksom, så du valde också att bära den. Du gjorde det liksom inte på andra hållet. Nej, jag tog den kulan. Ja, du vet, allt för kingen. Vad gav du honom då? Lite myrra. Eller vad det då? Ja. Men det är 90 år. Har du några nyårslöften?
Nej, det gick åt helvete förra året.
Vad var ditt nyårslöfte?
I den här podden sa jag, när året ska ta körkort, det tror jag verkligen jag kommer hålla, typ. Det tror jag är ett nyårslöfte som kommer funka. Så blev det inte så. Men jag brände ganska mycket pengar på körlektioner. Ja. Så att,
du kan köra bil, men du jag har inget körkort.
Jag kunde köra bil ett tag, i alla fall.
Okay. Jag har nog inget nyårslöfte. Skulle det kunna vara 140 bänkpress?
Wow.
Ska jag ha det som nyårslöfte?
Absolut, det tycker jag. Särskilt som du tar 60 nu, så är det stor.
Exakt. Ja, det känns som att det är så långt ifrån. Men, något sånt kanske. Det hade varit kul att fokusera lite på. Jag vet inte om jag hade något nyårslöfte förra.
Jag tror inte det.
Nej, jag är skitdålig på att komma ihåg sådana här mål man sätter och att man ska liksom ro dem i land. Ja, nej, du har haft en fin julledighet.
Det har jag verkligen. Jag åkte slalomskidor till exempel första gången på 10-12 år eller någonting.
Istället för transport med ett bil, transport med ett skidor.
ja.
Nej, om du frågade mig.
Jag skulle just komma till det, ja. Hur har din jul och nyår varit?
Ja, men det har varit helt okej. Okay. Båda mina barn har haft vattkoppor.
Just det.
I tandem. Den ena blev frisk.
Inte i tandem då alltså, utan i följd.
Det är väl samma sak.
Inte tandem parallellt.
Alltså, det blir konstigt. Den här relationen jag till tandem är ju att du har en robot som har en tandemladdning. Då smäller ju den först och sen smäller den andra.
Okay.
En tandemcykel är ju efter något annat.
Det är jag som är fel ute här tror jag.
Ja.
För en gångs skull.
Ja, för en gångs skull är det fel på det. Nej, men de hade det i tandem. Så det var en liten lucka där vi trodde att vi hade duckat det. Alltså, det konstiga är att vi tror att våra barn har haft vattkoppor. Det kan de inte ha haft.
Vad var det för koppor förra gången
då? Ja, men precis. Så det var väl kanske svinkoppor eller någonting. Ja. Eller någon så här konstig reaktion på covid. För de är ju covid-unga, bägge två. Ah. Så att de är uppvuxna, liksom, de var ju små. Kanske den vanliga vattkoppstiden. Då var de rätt små.
Ja.
Och då var ju liksom hygien och liksom man höll hem sig. Alltså, kontakterna var ju mindre. Man var mer ute när man lekte med barn och så. Så det kan ju vara att de liksom bara aldrig hade det. Och nu är det jättebra att de har fått det. Men vi blev också ganska isolerade för att... Eller jag vet inte om du minns det här när man var liten, men man hade vattkoppor. Och så kom liksom folk hem till en.
För att få vattkoppor?
För att slå en, för att man var smittad av djävulen. Nej, men precis. För att man ville liksom att sin barn skulle ha vattkoppor.
Uh-huh.
Medan idag så kändes det som att folk är... Och det är kanske för att vi lever med det här kvartalsrapportslivet liksom, att det är... Det är ju en ganska större sjukdom. Man kan inte räkna riktigt på hur lång inkubationstiden är den kan vara upp till 21 dagar. Sjukdomen kan också vara ganska länge, alltså du behöver vara hemma vabba i liksom 2 veckor. Och det är ju ganska, alltså det kan ju vara rätt störigt. Så att jag tror att folk i större utsträckning idag är så här, nej men det här passar inte riktigt. Istället för att tänka, vi får det här gjort. För vattkopparna kommer ju en dag, och är du liksom vuxen när de kommer är det ju en direkt farlig sjukdom att få. Du ska ju vilja ha det gjort liksom, och vaccineringen är svindyr.
Och det finns till och med
ja, det finns, men det är jättedyrt.
Men det är lite nytt eller?
Mm, det är nytt. Och det, jag vet inte om det är så att du ska ta typ 4 doser varje dos kostar 2000 kronor. Eller så att det är liksom, jag tänkte ändå att det som skulle kunna hända var att folk hade varit lite så, vad bra att ni har vattkoppor, här är mina barn.
Ja.
Se till att vi får det här gjort liksom, när de är små.
Men nu måste man ha det så det matchar med semester.
Ja, men fattar du att, liksom, grejer, liksom. Att det är, och då har vi ju det här planerat. Eller liksom, ja. Men det har man ju alltid.
Jo, alltså, visst.
Spannet, 21 dag, upp till 21 dagar inkubationstid, sen 2 veckor sjukdom. Det spannet kommer du alltid ha någonting där det inte passar. Liksom.
Men tror du att vad det här resulterar i att barn bara aldrig kommer ha haft vattkoppor då, i större utsträckning?
Nej, men folk kommer ju få den då. Det är en jättesmittsam sjukdom ja. Och de går ju i skola och förskola. Och så det kommer ju för
det är bara att man inte orkar just nu. Nej. Och sen så bara kommer det någon gång när det kommer i alla fall.
Men liksom. Risken är ju då att du skjuter det på det sättet så att det blir... Alltså det behöver inte bli farligt för barnen, men att det är också betydligt mer oangenämt kanske ha det när man är 14.
Ja.
Och det är ganska jobbigt att få variga koppor över hela... Alltså.
Som man ändå får när man är 14, utan andra anledningar, ja. I alla fall i ansiktet.
Det, du tänker på sexuellt av mitt bara sjukdomar. Stort problem för dig när du är 14 år. Ja, nej, men så att det är väl det jag ny och var, blev en ganska lugn tillställning. Vi var hemma, det blev inget riktigt galej på det sättet, men... Men julen och så kunde vi ju ha som vanligt.
Smällde det några smällar?
Nej, och min dotter blev väldigt arg på mig för att vi inte sköt några raketer. Mm. Hon gillar det och tycker det är en viktig tradition. Jag schabblade lite bort och går och köper raketer. Men vi bor ju också i Malmö, så det har också smälts raketer i liksom...
30 dagar.
Ja.
Straight, ja.
Malmö.
Också så här på dagen.
Ja, visst.
Men så här, det här är ett tråkigt tillfälle. Och det smällare finns ju inte riktigt på det sättet. Nej, längre.
Så man får skjuta raketer.
Så det är ju raketer och så, ja. Är det så. Det är grått och mulet.
Ser man ett litet rött ljusfläck.
Ja, men så är väl lite läget. Ska vi dra ett litet nyhetssvep innan vi...
återvänder till Irak.
Till Irak, ja.
Nyhetssvep fast inte har hänt så himla mycket grejer. För det tycker jag, det kändes som typ hela hösten hade man på ett nyhetssvep något nytt att säga om någonting. Men nu har ju som alla de här konflikterna i jul och nyår så har det inte hänt någonting riktigt major någonstans liksom. Att det är typ, det känns typ konstigt att det inte varit...
Alltså allt vänds upp och ner.
Nu igen situation liksom. Nej, nu har det inte varit något sånt på ett tag. Lite skönt.
Ja, eller det är väl kanske mer då att vi är inne i någon sån malande köttkvarn istället.
Jo. Så jag inte, men det är inte slutet att vara fruktansvärt.
Nej.
Det är det ju fortfarande.
Nej, det är
liksom.
Det fruktansvärt, ja.
Mer skönt för en själv som någon sorts nyhetskonsument. Liksom.
Ja, situationen i Palestina kan man väl säga, det rullar ju liksom på. Mm. Israel släppte ju lite officiella... siffror för
antalet döda från IDF.
Ja, jag tänker att man ska ta dem med en viss nypa salt, men precis, jag tror samtidigt att de kan justeras, men det är inga jättesiffror de kommer att justeras med. Jag tänker att om man tittar på de siffrorna så har vi, jag säger ju därför att de har 801 döda soldater sedan 7 oktober. Och där dör ju 329 den 7 oktober. Sen säger de att de då 390 är förluster i Gaza generellt. Och intressant då är att 40 är liksom de senaste 3 månaderna. Och specifikt då i en bit av norra. Gaset hade 40 stycken dödats. De förlorade 50 soldater i Libanon. Den siffran tror jag kommer justeras upp. 37 i norra Israel. Då tror jag att man ska tänka på gränsbeskjutningar. Kommer du ihåg de här Hezbollah-drönarattacker mot lite militärförläggningar och så? Att
just
det är den typen av attacker. Och sen har man då 11 på Västbanken. Och sen har vi 28 självmord.
Det är en siffra jag tror kommer justeras upp.
Den kommer att justeras upp. De här siffrorna är ju såklart intressanta på många sätt. En sak kan vi, man kan ju snabbt kan justera att de är otroligt låga.
Utan möjligtvis självmordssiffran då.
Precis, om man sätter dem i liksom relation till varandra så har det 50 förluster i livet.
Ja, och 28 självmord.
Västbanken som de ändå ser som och har retoriken runt som en liksom militär krigszon eller militär ockupation är det liksom 11. Och jag tänker att man kan förstå de siffrorna på många olika sätt, men självklart så måste man ju förstå det som ett bevis för liksom en teknisk, taktisk skicklighet från Israels sida. Men framför allt så är det ju det här att jag inte tror att vi längre, på ganska länge kan förstå det som händer i Gaza som ett krig.
Nej.
Och det är ju lite luddigt, för vad är ett krig? Alltså du vet, har ju vi pratat jättemycket om det, är en ganska svår definierad, men ett krig på något sätt förutsätter ju i någon utsträckning att det finns två parter som, även om de är asymmetriska, så är det två parter som kämpar om kontroll med våld, storskaligt våld. Det är svårt idag att säga att det sker i Gaza.
Nej, det finns ingen motpart, för att i den utsträckningen har de ju lyckats besegra Hamas då som militärt förband, eller den strukturen, inte förband, men alltså en struktur med militära förband liksom. Att det inte är uppsatt på det sättet längre liksom.
Nej, och att de kanske aldrig, alltså för du tror att de ska tänka att det här är siffrorna för hela året.
Ja.
Så verkar de ju inte ha varit det under hela året. Och så kan man göra paralleller då till Irak och Afghanistan. Och jag kan förstå den, där USA också hade ju otroligt låga dödssiffror sett till mängden döda iraker eller afghaner. Men ingen av de krigen höll ju den intensiteten som situationen i Gaza ter sig. Alltså den intensiteten är ju, det är strider varje dag, det är bombningar varje dag, och det har varit det hela året. Så såg inte Irak ut efter 2-3 år. Så såg inte Afghanistan ut efter 2-3 år. Och då ska vi tänka att till ytan så är ju Gaza Anbar-provinsen i Irak. Irak är ett mycket större land, mycket större befolk och så vidare. Och trots det så hade vi inte den här intensiteten i det här storskaliga. Så det finns ju en teknologisk och militär övermakt som är så pass asymmetrisk att jag inte tror man kan förstå det som ett krig. Nu är det ju prat igen om gisslan, alltså ett gissland avtal. Det har varit prat om det länge, och andra kanaler som annars brukar vara ganska skeptiska har varit lite mer, ja men det här kanske, nu kanske det är något på G. Biden släppte ju en nu i dagarna tillfrågan till kongressen angående försäljning på vapen och flyg för 8 miljarder dollar nu precis. Så det är liksom alltså det sista han gör.
Till Israel?
Till Israel, ja.
Och att det skulle vara en del av en deal då liksom? Eller är det redan eventuellt bestämt att det ska gå iväg?
Nej, det kommer gå igenom. Ja. Det är ingen som motsätter sig. Att du tänker att det är kopplat till en eventuell gisslan eller liksom vapenbilar för då, det tror jag inte, men det kan ju finnas incitament för det. Sen har vi situationen i Syrien, där tog det ju en vändning som man kanske inte riktigt hade räknat med, och det som har hänt är ju att SDF och YPG och YPG och de olika strukturerna som är kopplade till det, de gick på en motoffensiv
i riktning mot Manbij.
Precis, och den hade man ju kunnat prata mer om i detalj. Det är lite spännande, det verkar ju som att det som har hänt är att det skedde ju någon typ av avtal, vapenbilavtal som innefattar den tillbakadragande av MMC, alltså Manbij Military Council. De skulle lämna, SDFs trupper skulle lämna Manbij, och det var först lite strid om, och sen drog man sig ur. Det jag tror hänt är väl att SDF drog tillbaka de trupperna, och sen så många av de förbanden gömde sig.
Okej. Okay.
Väster om är för att. Sen pushade SNA på.
Mot avtalet då liksom, eller?
Ja, fast, eller ja, jo, det får man väl säga. Avtalet höll oss aldrig riktigt, och jag har heller aldrig sett i detalj vad det skulle innebära. Det var ju diskussion om tillbakadragande till öster om är för att. Sen var det ju stridigheter om den här dammen, övergången av är för att. Och som SDF då verkade avvakta, mobilisera sina förband, och sen gick de till motattack. Samtidigt så gick de ju upp ur de här tunnelsystemen och gömställena då väster om är för att, och anföll samtidigt. Och de väntade ju då antagligen in mobilisering av trupper, men de verkar också ha väntat in väder. Så de gjorde detta när väderprognosen såg att det skulle vara väldigt molnigt, vilket då gör att SNA får i större utsträckning klara sig utan turkiskt luftunderstöd. Och då är ju SNA i egenskap av liksom legosoldater och gäng.
Yeah.
Så de är mer intresserade av att plundra än att slåss. Så de stack ju då i princip tillbaka till Manbij då.
Ja.
Så hela den ytan där rullades tillbaka.
Mellan Manbij och Eufrat.
Mm. Och sen hade SDF två anfallsaxlar, man kan se. Två anfallsriktningar. En söderifrån upp liksom längs med Eufrat. Följer Eufrats västra flodkant. Och sen då rakt som en kil ut från Eufrat i riktning mot Manbij. Och ja, jag tänkte väl att det som skulle hända var att SNA skulle förstärka upp, och så skulle värdet lätta, och så skulle de i sin tur gå till ett motanfall, och så skulle det vara. Det verkar liksom inte riktigt ha hänt. Så det verkar ju väldigt svårt för SNA att
besegra kvalificerat motstånd då.
Ja, men precis, så konsolidera sig på något sätt. Alltså det verkar vara svårt för dem att anfalla mot fiender som inte flyr. På ett sätt som gör det lite hoppfullt. Och sen har vi ju Turkiet då som håller på uppe vid norra gränsen och pratar om att gå in och så. Men samtidigt så ser vi ju att SDF även där håller på och liksom är skärmytslingar på något sätt.
Man undrar hur populärt det skulle vara för Erdogan att gå in i Turkiet nu också. För liksom,
i Turkiet får han nog gå in. Problem med president i ett land när jag får inte vara här.
I Syrien menar jag såklart. Jag bara tänker att så, eftersom man i Turkiet har den här väldigt starka opinioner mot syriska flyktingar liksom, och vill skicka tillbaka dem till Syrien och så, så känns det som att det blir lite så, ska man skapa mer av det genom att gå in i Syrien? De var ju jätteglada för att kunna öppna gränserna till Syrien och släppa in folk slash köra ut folk in i Syrien igen liksom. Mm. Kommer det verkligen flyga då för Erdogan liksom?
Nej, och framförallt kanske det har att göra lite med relationen till HTS också.
Absolut, såklart.
Vad tycker HTS om att Turkiet går in och klämmer mark i som ju nu, ska ju, nu är de ju vänner liksom. HTS och Turkiet har ju goda relationer. De är inte samma sak, men de har ju goda relationer. Men samtidigt så ser vi också, det sker ju en debatt, en diskussion, och det verkar ju ske förhandlingar mellan HTS och PYD då, eller SDF, alltså Rojava. Men där vet man ju inte riktigt vad som ligger på bordet. Är SDFs krav, ja men vi kan underställa oss er om vi får behålla hela vår militära struktur, alla våra befäl, men ni är liksom högsta hönset. För då har ju ingenting förändrats.
Eller med färgerna på kartan liksom. Ja.
Eller och så här, men vi vill ha det här självstyret kvar, eller vi vill liksom i någon mening ha autonomitet till exempel och så. Eller om HTS krav är liksom, nej men ni får liksom upplösa det kravet de egentligen har ställt då till alla andra fraktioner i Syrien. Israel är ju inne i Syrien och
härjar runt.
Härjar, får man väl, kan man uttrycka det. De har ju bombat, fortsatt bomba, cirkulerat en massa rykten, och jag kan förstå det om man tittar på bilderna av en jättekraftig detonation i Tartus för några veckor sedan, där folk trodde att Israel hade varit en kärnvapenbomb, och det spreds lite av personer som ändå är så här, jag är forskare, fysiker, bla bla bla.
Men det har de alltså inte gjort?
Nej, alltså jag kollade upp den personen lite, han menade ju att Nord Stream sprängdes med en kärnvapenbomb.
Ja.
Och de bevisen han gjorde handlar bland annat om en forskningsstation på Cypern som kan mäta gammastrålning på något sätt.
Ja.
Och jag tittade lite på det materialet han hade använt för att, alltså, de forskningsstationerna. Och då märkte man ju ganska snabbt att han varit. Här har vi en peak i gammastrålning. Det är ju den närmsta forskningsstationen. Konstigt, varför händer det just den här typ dagen efter den här detonationen?
Men så har man sådana peakar typ varje vecka ändå.
Så det, alltså. Men okej, jag kollade 4 veckor tillbaka. De här pikarna verkar hända. Okej, hur mycket är den här piken? Det motsvarar mängden radioaktivitet som finns i en banan. Det är inte heller den närmsta sån här stationen, utan det finns en i Turkiet som är närmare. Den har inte märkt något. Alltså, att det var liksom, utan det som har hänt antagligen att Israel har bombat
ammunitionsdepå som hade gått i luften.
Ja, och gigantiska liksom, antagligen då, skudd eller liksom den typen av. Sen har Israel gått in och ockuperat eller tagit territorium. De säger väl själva att de är bara inne för att förstöra militär infrastruktur, men kopplat till vattenreserverna i Syrien. Så den utvecklingen får man ju ta och följa. Trump, när blev han president?
Är det inte 19 januari?
Är det så?
Jag minns faktiskt inte, men jag för mig att det är någonting i den ställen.
Vad händer då?
Vad händer då? Alltså, stor sannolikhet är det väl bara att det kommer inte hända supermycket mer än att typ amerikanska militärer måste betala väldigt mycket mindre skatt väldigt snabbt.
Mm.
Men det finns ju lite så Black Swan potential såklart i liksom olika saker. Och dels så här Trumps utrikespolitik som vi har pratat om många gånger, vad kommer hända där liksom. Men också sådana här saker, ska han frige alla 6 januari dömda så? Benådar 1000 så här milisanslutna amerikaner liksom, vad händer när de har liksom radikaliserats i fängelse och kommer ut liksom och sådana saker? Jag tror inte det kommer hända någonting egentligen, men bara det finns ju lite olika intressanta.
Tror du han kommer så frige dem eller benåda dem?
Han har väl sagt att han ska göra det. Men som vanligt med Trump, han har sagt något, kommer det bli så? Ingen aning. Det, alltså, någonstans tänker jag så här typ, finns det någon liksom grej som kan trigga så här deep state presidentmord, så är det väl sådana saker typ.
Det är skönt, vi lever i en tid när vi liksom tänker att, det är, att deep state är på riktigt och att...
Ja men deep state, du vet vad jag menar. Alltså bara att någon 10 personer på någon avdelning av FBI skulle säga nej, det här tar vi inte nu. Liksom.
Så här. Nej, det är ju fullt möjligt. Man har ju den här liksom konflikten som är ju spännande inom republikanerna nu, kopplat till liksom Silicon Valley och
Elon Musk och ifall indier ska få jobba i USA eller inte.
Liksom. Visum och så. Mm. Och Elon Musk har ju fortsatt sin resa ner i
obegriplig
edgelord
bekräftelsebehov
på något sätt. Nej, men det här började de AFD. Tyskland har ju nyval ganska snart och Musk har ju gjort flera utspel till stöd för alternativ för Tyskland, vilket har ju skakat om det lite i Tyskland, eftersom att det är så här, den anständiga högern, eller man ska kalla dem, är ju så, vad fan gör han? Eller liksom, och vi har Tommy Robinson i England då, som han uttalat sitt stöd för. Nu är det väldigt mycket om England. Det är mycket om de här grooming-gängen och så som man håller på att skriva om. Och han har ju en konflikt liksom med England.
Jaha, för de har förbjudit någonting sen de blev självständiga från EU, eller vadå?
Men det är någonting sånt, jag fan kan inte komma ihåg nu, som är ganska specifikt riktat kopplat till Musk liksom. Det är intressant liksom, för att vi retoriken, vi har liksom en regering och ett samhälle som är jävligt kåta på att prata om olika påverksoperationer.
Just det, du skrev någonting om det här ETC, va?
Ja, men precis, en kort kommentar om det, att det liksom, allting Ryssland och Kina gör är liksom påverksoperationer. Men när en miljardär som också är direkt knuten till en amerikansk president, och nu är han väl också typ då politisk tjänsteman på något sätt, ja, får man ju förstå det med att han ska leda det här departementet, lägger sig liksom i inrikespolitik i Tyskland och England.
Ja.
Det är inte påverkat. Det är inte så vi ska förstå det liksom. Vad har liksom myndigheten för psykologiskt försvar, vad har MSB, vad har Säpo för roll i att förhindra Musks påverkan i positionen av vår främmande makt liksom. Att vi pratar inte om det på det sättet alls liksom. Det är inte påverkansoperation om det inte kommer från Ryssland, och då är det bara moserande politik eller något.
Ja, nej men verkligen. Det samtidigt, alltså det finns ju någon sorts liksom EU-reaktion mot Twitter och sånt också. Det är ju också en konflikt som finns mellan liksom, hur får Twitter fungera i EU? Det hade de skrivit något brev om till Musk. Så det finns ju också någon så här, du är inte kungen här, du kan inte göra vad du vill liksom.
Nej, men så det är väl spännande att se vad liksom den processen slutar, och att Trump har ju svårt för att ha liksom allierade. Och framförallt kan jag tänka mig att det kommer att bli svårt med Musk. Alltså för att han kommer hamna i läget av Musk liksom.
Driver en egen agenda på ett väldigt tydligt sätt.
Ja, kanske också liksom profilera sig mer än Trump på något sätt. Yeah. Och Trump hamnar liksom i skuggan av Musk. Och det kan jag tänka mig triggar vissa av hans liksom
narcissistiska reflexer. Ja, verkligen.
Ska vi bege oss till Irak?
Det ska vi. Det är det som är huvudteman för dagens avsnitt.
Vi ska tillbaka till Irak. Tillbaka till Fallujah. Och då kanske du tänker, ni kommer vi föra. Hur tog det slut?
Andra slaget börjar och slutar på något sätt.
Ja, vi kommer kanske inte hinna till andra slaget och förlora. Vi har lite saker som händer däremellan.
Okej. Okay. Situationen som jag minns den sist är att 4 Blackwater-anställda har blivit lynchade. Och den politiska ledningen trummar fram ett intagande av staden. Det görs upp en plan. De börjar genomföra den här planen. Och då så blir det en politisk reaktion i Irak. Och då så ångrar sig den politiska ledningen och de måste stoppa en tredjedel in typ.
Men det är ganska bra. De håller ungefär 30% den 28 april. Det är då Operation Vigilant Resolve som har fått upphöra eller som har stannat av. Vi pratade om att det fanns slitningar i Irak, i deras Iraq Governing Council, det här liksom rådgivande strukturen eller rådet som ska vara med, som senare kommer bli interimregeringen. Vi pratade om att det var skakigt i koalitionen. En lyssnare skickade en artikel som kom ut i år, där det visade sig att Tony Blairs rådgivare hade liksom varit så, har USA politisk kontroll över vad det är som händer i Irak? Och det här är kopplat till Fallujah liksom, när det här utspelar sig. Och att det verkar vara ett problem att George Bush tror att han är där på ett uppdrag av Gud.
Okej.
Och att liksom britterna är så, vad är det vi
har
gett oss in i? Och att överhuvudtaget då var skakigt där liksom. Även om Tony Blair hade ju lagt väldigt mycket prestige att vara med på Irakkriget liksom. Men läget är väl så här då. Staden Fallujah är belägrad och intagen då till ungefär 30%. Vi har ju också ett shiitiskt uppror som pågår.
Allt det här pratade vi om i de tidigare avsnitten.
Ja, precis. Det är liksom det är läget då. Jag kommer att hoppa lite i tiden här. Men det som kommer ske då, sker här mellan maj till november egentligen, det är att under sommaren så lämnar CPA, Coalition Provisional Authorities, alltså de facto
ockupationsmaktens ledning.
Ja, med Bremer då.
Den tredje,
som inte blandar ihop honom. De överlämnar formellt makten till Iraks interimregering. Och de ska styra landet fram till 2005, då ett val ska hållas. Till premiärminister för den här interimregeringen, som ska väljas, så väljs en Ayad Alawi. Och han har tidigare varit en framstående person i IGC då. Så att han har liksom
varit med.
Han har varit med liksom. Han är tidigare medlem av Baathpartiet, men har varit i exil i 30 år. Han är shiit och han lämnar på 70-talet, så att han lämnar ju liksom i kölvattnet av de här interna spänningarna i baspartiet kopplat till att Saddam tar över partiet, helt enkelt. Och han utsätts för liksom mordförsök i England och så. Han är med på en sån här likvideringslista.
Som Saddam har satt ihop.
Efter att de här mordförsöket har skett på honom så startar han något som heter Iraqi National Accord.
Just det.
Mm. Och det här är ett ord vi känner igen från Libyen, eller hur?
Ja.
Mm. För det heter ju någon av grupperna. Jag vet inte om man ska översätta det.
Ja, är det inte alltså ett sådant dokument? Eller liksom,
jo, men och det här är ett försök av Alawi att bygga upp ett oppositionsparti i exil, kan man säga. Och han rekryterar missnöjda baspartister till det här. Så att han liksom har de här gamla kontakterna han har i Irak. Han liksom bygger upp ett nätverk. Och de är inte så mycket ett parti som de är liksom en organisation eller rörelse. Det här partiet försöker kuppa Saddam under 90-talet, men det misslyckas. Och här blir det lite rörigt. Ayad Alawi, han är systerson till en man som heter Ahmed Shalabi.
Okay.
Mm. Han är lite äldre än honom då, såklart. Mm-hmm. Men han är också en shiitisk oppositionspolitiker som också är i exil i England.
Okay.
Och Shalabi har startat organisationen Iraqi National Congress.
Ja, kongress, det är lättare att översätta.
Ja, så de har liksom, vi har INA, Iraqi National Accord, och sen har vi Iraqi National Congress. Drivs från England av två släktingar som har typ samma bakgrund, fast ja, det här är två ganska förmögna personer, ja, får man säga, eller väldigt förmögna personer. Och INA, Alawis projekt.
Projektet som man kan kalla för avtalet.
Ja, de försöker kuppa Saddam under 90-talet.
Ja.
Det försöker INC också göra.
Organisationen vi kan kalla kongressen.
Precis. Och det gick inte heller så bra. Men det här är liksom en viktig bakgrund för att förstå hur liksom väst såg på Irak innan detta. Så 1996 så skulle INA, avtalet, skulle göra den här kuppen då, backad av CIA.
Och ha någon deal med irakiska militären.
Ja, men precis, det är också baspartister, det är generaler. Så Alawi har då satt ihop sina gamla kontakter. De befälen ska ta sina trupper, så ska de gå mot Bagdad. Liksom. Basically det. Missnöjet är ganska stort, så kommer att Kuwaitkriget har skett. Alltså det går rätt pissigt för Saddam. Men CIA fick lite feeling.
Oh, nej.
Så de la till lite andra generaler som inte var kopplade till INA. Men som de var, som de här är våra killar, de ska ju också vara med och köra nu när vi kör.
Men så var de inte deras killar.
Nej.
De skvallrade.
Ja, de skvallrade. Så att de blev infiltrerade av lojalister då. Allt går åt helvete. Man avrättar svinmånga av de här. Det blir liksom sån upprensning.
Tack för det.
Men i USA är det så här, okej, men det kanske var vår tabbe. Vi fortsätter backa INA. INC då, kongressen, de gör i princip samma sak. Fast 95 i norra Irak. Då övertygar då Shalabi Bill Clinton att han har kompisar som kan liksom leda ett uppror där, som är så här militärfolk. Och det tror jag tanken mer är, att det ska liksom vara ett väpnat uppror så här. Att det ska vara liksom en gerillakrig på något sätt. Jag ska komma ihåg att ingen av de här är kurder.
Jag ska just fråga det. Finns det någon kurdisk koppling,
nej,
i det här?
Nej, 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 utan okay. Det är faktiskt precis tvärtom. Att det är ett litet problem att det här stället som då INC då, kongressen, där de ska vara verksamma i norra Irak. Det är liksom samma generaler som slaktade kurder i norra Irak som ska liksom vara med i det här projektet. Och nu ska de liksom leda ett uppror där. Det hör man ju själv att inte det kommer att flyga. Och det de har gemensamt, både INA och INC, eller då Alawi och Shalabi, har gemensamt, förutom då att de har bildat två organisationer i exil i England som heter nästan samma sak. De har
samma morfars far.
Ja, och försöker se på ungefär samma saker. Liksom. Det är också att de två personerna spelar en jätteviktig roll i massförstörelsevapens bluffen. Att både Shalabi och Alawi, men framförallt Shalabi, lämnar massa uppgifter till, för de har ju massa kontakter i Irak, så de lämnar ju massa uppgifter, framförallt till MI6 eller till brittiska underrättelsetjänst, om olika liksom grejer som Saddam håller på med. INC då har ett lobbyföretag som de jobbar med tillsammans i USA, där man lägger fram information om massförstörelsevapen, alltså det här är ju senare då, såklart efter september, om Al-Qaida och alla de här kopplingarna. Det kommer liksom till stor del från de här två personerna, men framförallt från Shalabi, ska sägas. Och nästan all den här informationen som Shalabi har lämnat över har visat sig vara falsk.
Med tanken då, ifall bara USA eller England eller båda två kan fixa det här, kan fixa bort Saddam, då kan vi ta över istället.
De är rika familjer.
Ja.
Efter de här misslyckade kupperna, framförallt då den 96, den som Alawi ledde, där så blev det också jättehård repression mot hans familj. Man beslagtar massa egendom och så, som de här, bland annat deras kyrkogård. Det hade man ju velat dyka djupare ner i, det här med liksom den här informationen de får. Men i enkelhet så är det så här, här har man två aktörer som är, de har liksom aktivt jobbat för att Amsterdam ska bort liksom. Och de har starka ekonomiska motorer, de har politiskt inflytande i Irak sedan tidigare, men är också väldigt nära kopplade till USA. Så att när Irak sen då invaderas, då är Alawi från början med i IGC. Chalabi kan man väl säga att det som händer med honom är att han är väl också med på ett hörn, sen åker han ut och sen blir han dömd från så här en jävla ponzi-skim i Jordanien. Alltså det är någon skitmärklig så här jordanisk bankgrej. Jag har inte läst in mig på det, jag läste lite snabbt om det. Så det går ju som åt helvete åt honom. Och han har ju då senare också liksom lagt väldigt mycket av skulden på, kopplat till de här, när USA har liksom haft utfrågningar och så. Vad fick ni den här informationen om? Hur vet ni att det här är sant? Och så vidare. Det ska man också komma ihåg. Det händer ju lite nu, 2004. Då händer ju lite av de här grejerna. Då kom Lisa Rice och så, då måste vi liksom svara på var är massförstörelsevapna? Eller liksom var? Så den där processen händer. Alawi har ju lite olika relationer. Vid något tillfälle så är han typ försvarsminister på något sätt, om jag fattat det rätt. Och då var han lite peppad på det anfallet mot Fallujah. Kommer jag ihåg att de är cheater. Men senare är han väldigt kritisk mot det. Så jag ska inte ta gift exakt på hans position. Hur liksom man skulle sluta över hela linjen. Han är också väldigt mycket inne på att bygga upp den nya säkerhetstjänsten i Irak.
Okej, okay, nice. Och soft grej att hålla på med.
Och är mycket inne på att man kan liksom använda gamla BAF-killar till det. Och när Alawi sen blir i slutet som premiärminister för Irak, så är den officiella att det är IGC och FNs sändebud som har beslutat att det är Alawi som ska leda interimregeringen. Men i efterhand så vet man att Bremer bestämde, liksom, han bestämde det rakt upp och ner. Eller som då FNs utsända till Irak beskrev, Bremer är diktator över Irak. Ja,
nice.
Så kvot. Och det är den här nya regeringen som återuppför dödsstraffet, och det är den här nya regeringen som den liksom juridiska strukturen som också dömer Saddam Hussein till döden. Tillbaka till Fallujah då, det är den 28 april. Det sker fortfarande strider i staden, lokala räder, granatbeskjutningar, bombningar, men det är någon typ av flytande skyttegravskrig där inne liksom. Ingen sida anti-coalition forces som man pratar om, det finns ett sätt, insurgenterna kanske ordet jag kommer använda. Insurgenterna har inte förmågan att liksom ta mark av den amerikanska marinkåren. Men den amerikanska marinkåren får ju inte riktigt ta mark. Så att man skjuter på varandra, och ibland så gör marinkåren räder in för att så här röja ut något näste som är nära deras posteringar, och sen så drar man sig tillbaka igen och sen så bombar man ju. Och hela tiden så sänds det ju liksom från då Arabia och från Al Jazeera, så sänds det liksom nyheter inifrån Fallujah. Bizarr scen där inne är ju att man har ju de här moskéerna, det är massa moskéer, flera har blivit bombade, men det är ju moskéer och de har de här bönutropen liksom som uppmanar folk att stoppa korstågsriddarna och driva ut de otrogna och så vidare. Men det är också så att marinkåren har då satt in systemet LRAD i Fallujah, som de har köpt in precis. Long Range Acoustic Device, som är typ ljudvapen med en superhögtalare.
Okej.
Okay. Som man, jag tror den är utvecklad för flottan, och det är därför marinkåren har tillgång till den, för att typ skrämma bort båtar som kommer nära. Så att det är liksom att man skickar skithögt ljud i en kon. Man blir sjuk liksom, eller det är jättejobbigt. Men det är också bara en jävligt fet högtalare. Och den använder man då till att spela AC/DC och annan rockmusik. Liksom man har det konstiga flytande skyttegravskriget, bönutrop och skithög rock samtidigt in i Fallujah. In i Fallujah då, under den här perioden. Man har ju dödat massa liksom insurgenter och massa civila. Men, och staden är ju belägrad i någon mening. Men insurgenterna har inte blivit färre, utan de tvärtom växer i antal där inne. Och strukturen lite som det funkar inne i Fallujah. Kommer du ihåg att jag pratade om shaker?
Ja, lite vagt.
Det var liksom, var en av maktstrukturen, det var en av liksom de parterna som man förhandlade med, som USA förhandlade med. Fallujah styrs officiellt sett, kan man väl säga, av en man som heter Sheikh Abdullah Al-Janabi. Och han är också liksom den förhandlingspart USA har i relation till situationen i Fallujah. Det är liksom han.
Men han leder äldre rådet då?
Ja, han är också sedan ledare för Mujahedin Shura Council, alltså Shura rådet i, som är paraplyorganisationen för de här insurgenterna.
Inte officiellt samtidigt än, inte det?
Nej, senare. Jo, men senare är han det officiellt. Och man kan ta lite vad som händer med honom sen. Han undkommer att bli gripen när Fallujah slutligen faller. Och hamnar eftersom långt till slut i Islamiska staten.
Ja, det kunde man nästan gissa.
Ja, man har det läget, vi får inte göra det. Budet från liksom Bush, alla är ganska så här, vi kommer liksom inte få ta mer, vi kommer inte få köra i Fallujah igen, utan nu är det här läget. Så då måste man ju förhandla, för man har ju låst ner skitmycket trupper på var där. Så man är så här, vi måste förhandla fram en lösning, det är en belägring liksom. Det är intressant att läsa av det här är att det verkar då att Hassani, som är en annan person i det här IGC, det här rådet som som i praktiken som sen blir interimregering. Han håller på med en förhandling med Janabi, Al-Janabi. Ayad Alawi, han jag pratade om tidigare, han håller på med en förhandling med Al-Janabi. De har inte kontakt med varandra, de vet liksom inte att de här två olika håller på med detta. Och marinkåren har från den militära ledningen och CIA fått kontakt med en kille som de förhandlar med. Och den här killen är en gammal överste som heter Latif, som är så här: men jag är gammal Baath-partist, jag är gammal överste, men jag är framförallt irakisk nationalist. Vi militärer måste liksom kunna snacka med varandra. Låt oss styra upp det här.
Men han är liksom inte del av äldre rådet då?
Han kommer helt utifrån. Han är inte, alltså, han är inte ens från Fallujah.
Så man ska förhandla med någon som inte har någon makt i situationen?
Exakt. Men han har makten. Jag känner massa irakiska generaler. Kommer du ihåg det här med Bremer som upplöste hela armén?
Absolut.
Han är så, jag kan dra ihop ett gäng. Ni har ju ingen riktiga irakiska säkerhetsstyrkor. För det funkar inte. Ni har det här nationalgardet som finns i Fallujah och finns på många ställen. De funkar inte. De gör inte. De sticker ju bara. De bara deserterar och vill inte vara med och strida. De vill inte gå med och ut och sånt. Jag kan styra upp en riktig försvarsmakt. Vi kan gå in. Vi kan ta över er roll i Fallujah. Det kan vara liksom förhandlingen. Nej, okej, ni slipper marinkåren, men ni får de här killarna istället. Och de kommer vara, vi kommer liksom se till att den här insurgentskiten slutar nu. De vill inte ha amerikaner där, det är det här allting handlar om. Liksom. Och det här stämmer ganska väl med marinkårens vilja, med MEF då, Marine Expeditionary Forces. För de vill ju ha det här, vi ska göra det tillsammans med irakiska trupper. Alltså yeah. Combined grej liksom. Och det har vi ju inga, men här finns ju en kille som verkar säga att han kan trolla fram ett par hundra man som kan tänka sig göra det. Läget blir liksom helt enkelt att militären säger så här: okej, men vi har ju inget annat vi kan göra. Vi har inget annat spel. Så Latif-planen får grönt ljus. Okej, sätt upp Fallujah-brigaden. Du får samla trupper liksom.
Tar man sen med in i förhandlingen med äldre rådet då?
Men precis, så säger man dem till dem, okej, men här har vi en lösning. Marinkåren kan lämna, då tar de här killarna över. Kan ni gå med på det, då måste ni sluta göra olika terrordåd och skit. De kommer vara polisen i staden, de kommer vara istället för oss. Liksom. Det blir lite problematiskt, för i det irakiska nationalgardet då är det lite så, men vadå, ni har övergett oss, vadå, räknas inte vi längre? Och så är marinkåren lite så, ni har ju övergett oss, eller liksom vadå, ja. Men det knorras liksom. Och flera av dem säger, varnar, nationalgardisterna varnar liksom, de är så här, men det här...
Kommer inte flyga heller.
Det här är era fiender.
Ah, ja. De är så, det här är de jävla Baath-partisterna, ja. De kommer liksom inte...
De kommer fucka er liksom. Ja. Och det kanske man lite kunde ana det då när shejken Al-Janabi är väldigt så, absolut, det är det som en skitbra plan. Vi kör på den.
Och, som att de liksom hade snackat ihop sig innan på det hållet. Ja.
Det blir så här, beslutet tas. Ja. Bland motståndsrörelsen då, firas det här. Wow, vi vann. Men Rinkron kunde inte ta Fallujah. Vi höll dem. Nu kommer det in några tjommar. De kommer vi liksom...
Gå ihop med.
Ja, vi kommer kunna spela dem liksom. Ja. Vem är de liksom? Marinkron är ju så här, ja men gött. Nu är vi färdiga med den här biten. Vi kan lämna Fallujah, vi kan sätta upp runt om staden igen lite så. Och så sköter de sin egen business. Det ser rätt bra ut att någonting händer med Fallujah. Alltså så politiskt spelar det roll liksom.
Det är också nöjda.
Ja. Den som inte är nöjd är ju då Bremer från CPA. För han har inte fått höra någonting om det här överhuvudtaget.
Aha.
Ingen har kollat med diktatorn. Exakt. Så han är så, va? Vad är det här? Det här har ju inte, jag har ju upplöst den här militären. Ni skapar ni den igen? Vadå? Det här är inte vad vi har bestämt. Alawi protesterar. Högut.
Ja.
För då är det igen. Men nu kommer ju Sunni-militären tillbaka liksom. Conway, han är befäl för First MEF då, alltså trupperna. Förbandet som har ansvar för Fallujah. Han besvarar beslutet om att låta brigaden ta över säkerhetsrådet med liksom, det är en modell som i framtiden kommer ske över hela Irak. Irakierna sköter Irak. Generalmajor Mattis då, Mad Dog Mattis, han är, vi kommer inte hit för att strida mot irakiska folket, vi kommer hit för att befria dem. De måste få en chans att styra sig själva. Inte supertokiga saker att tänka. Och grejen är också att även om det här är stort och Fallujah har varit en jättegrej, liksom jättestor politisk grej, det har ju liksom höll ju på att få allt att falla ihop, så ska man också vara så att de är jävligt stressade av en annan grej här i maj. Den är att journalister har börjat fråga om Abu Ghraib.
Aj, 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 aj.
De har börjat fråga så här, ni har ett fängelse. Har ni sett de här bilderna inifrån ett fängelse? Mm. Det har liksom inte kommit ut än. Men alla fattar, det här kommer. Ja, och det här kommer inte bli bra.
Nej.
Så att det är jävligt stressat. Och då är att någon kan vara lite så, fast vi har löst Fallujah. Check, bra. Okej, vi släpper Fallujah.
Så tänk i maj, att det blev så mycket saker som blev dåliga av att invadera Irak. Ja. Det är oväntat för dem.
Så i maj så kontrollerar Fallujah-brigaden staden formellt. Mattis besöker centrala Fallujah och träffar överste då, Latif. Ingen kula avlossas mot honom, inget överfall, ingenting. De avlossar kulor. Jänkarna gör det för att det kommer en bil som kör mot dem snabbt, så då skjuter de sönder bilen. Och sen visar det sig att det är CIA som är i bilen som ville prata med dem. Riktigt snyggt. De tror att det är en självmordsbombad bil. Liksom. Mm. Mm.
Dör CIA?
Nej,
när de åker som pansarbil.
De hoppar, nej, det är en helt vanlig bil. De är ju agenter liksom, så de hoppar ut och skriver vi är amerikaner liksom.
Ja, det var tur att de inte.
Nej, de sköt liksom i sönder motorn, men jag menar, ja, det är farligt. Ja. Så marinkåren börjar dra sig tillbaka, vi är i maj nu, mitten på maj ungefär. Men 11 maj så laddas det upp en film på ett forum som heter Montada Al-Ansar. Jag vet inte om du minns den här filmen. Jag minns den väldigt tydligt. Där Abu Musab al-Zarqawi, en person vi pratade mycket om i förra avsnittet. Alltså det är han som skapar Al-Qaida i Irak. Och så, alltså, så han är liksom fadern till Islamiska staten, kanske man ska kunna säga på något sätt. Det är liksom hans handlingar som kommer leda fram till att Islamiska staten skapas. Han är, vi ska ha ett sektoristiskt inbördeskrig i Irak. Ja, det är det. Det kommer en film på honom där han har en amerikan i en vit plaststol där al-Zarqawi skär huvudet av honom. Jag vet inte om du minns den här filmen. Det är liksom en av de första sådana
snufffilmer när man såg när man var liten.
Som kom liksom ut.
Nej, jag har inte sett den.
Nej. Och det här huvudet, kroppen, personen tillhör då Nicholas Berg, som är en Californian kille.
Men det namnet känner man nog igen. Ja.
Mycket märklig historia vad han gör där. Det kan vi kolla upp det om ni vill, men det är så här. Han ska reparera telemaster i Mosul, men blir gripen av amerikanska militär. Det är mycket, mycket märkligt.
Ja.
Han har blivit kidnappad i Bagdad. Ja. Det är det som har hänt. Och får sitt huvud avskuret. Abu Musab al-Zarqawi var ju den man trodde låg bakom överfallet mot Blackwater. Han är liksom USA's most wanted. Han är liksom den här terrorkillen liksom.
Och nu har han slagit till igen.
Nu har de gjort det här, de dödade en amerikansk medborgare. Det här händer ju också när man Fallujah ska vara löst. Man är ganska säker på att han är i Fallujah. Till Fallujah-brigadens försvar så är det så att det ligger sig liksom ett visst lugn här någonstans. Det har varit intensiva strider, det har varit mycket, men det dämpar sig lite. Staden är kontrollerad av Fallujah-brigaden och Mujahedin Shura Council, då det här rådet, som alltså är en terrorparaplyorganisation. Det är de som styr Fallujah. Rapportrar som besöker Fallujah beskriver hur liksom insurgenter tillsammans med Fallujah-brigaden bemannar checkpoints, så det har liksom inte hänt någonting. Så, utan
man fått ett formellt sätt att säga att man inte är i krig med staden längre,
det,
utan att man är i allians.
Det är, ja, men liksom, det är kontrollerat på något sätt. Vita huset, det börjar liksom vara så här, Fallujah, det här var ett misstag. Alla börjar säga, det här skulle vi inte gjort. Liksom, för nu har det bara blivit det här Mos Eisley. Liksom. Nu är det bara, det, för det växer ju fram någon typ av kombination av jihadism och organiserad brottslighet kopplat till Fallujah. Alltså det är mycket som lastbilsbeskydd till Jordanien, kidnappningar systematiseras, alkohol blir förbjudet, piskning inför som straff, det är liksom, ja, västerländska frisyrer blir förbjudet.
Men det är då alltså inte irakisk lag utan lokal ordningsstadga, ja, i Fallujah som reglerar detta.
Och det här kommer ju ut i allas kännedom, men det är så mycket andra saker som händer och folk säger, ja, men det var ju dumt, varför bombade vi Fallujah, det var så, det kanske vi alla skulle gjort. Och det, man börjar bli kritisk. Vita huset lägger det på generalerna lägger det på Vita huset. Sadders uppror här då har avstannat. Det blir en förhandling till slut där man liksom är såhär, okej, men du grips inte, men då får ni liksom lägga av. Det liksom har ju också då, dämpar ju lite intensiteten i striderna i Irak under tiden. Och i april 2004 då hade USA haft sina högsta förlustsiffror fram tills dess. Det dog 130 amerikaner den månaden. Och missnöjt mot kriget i USA har också börjat liksom, man tror liksom allt mindre på Irak. Så när våldet runt Fallujah liksom fortsätter, det är lite idéer och så, det är inte så intensivt, men det händer liksom ändå skit där omkring. Så försöker Mattis då, han försöker få Fallujah att sparka ut de utländska kombatanterna som befinner sig i staden. Det är mycket prat om syrier, ja, Jolani då till exempel. Men framförallt så vill de att de slänger ut Zarqawi.
Absolut, det förstår man ju.
Han kan inte vara kvar, ni får lösa det här. Mattis besöker då Fallujah. Vid den här tillfället så då träffar han Al-Janabi och Latif syns inte ens till.
Okej. Okay. Han som formellt ska styra där.
Ja, utan han verkar ha dragit till Bagdad och lämnat över till en annan man. Mötet slutar liksom ingenting. Det blir liksom en munhuggning mellan Mattis och Al-Janabi. Där det liksom är, ja, men det finns inga utländska kombatanter, vad pratar ni om, bla bla bla. Vi vill bygga upp det här, vi vill inte att ni bygger upp det. Det spelar ingen roll om ni ska komma in med generatorer och ge oss pengar. Men vi ska inte ha några amerikaner i Fallujah liksom. Samtidigt i Fallujah så utmanas Al-Janabi mer av de här radikala grupperna. Och det driver honom, eller han kontrar liksom att själv radikaliseras mer i det.
Ja, så konkurrera på deras marknad på något sätt liksom. Ja.
Och här i juni då, så lämnar Bremer över makten till interimregeringen, som vi beskrev tidigare, och upplöser CPA. Och sen lämnar Bremer Irak.
Klokt, kanske.
Uppdraget slutfört. Yeah. Av de 2300 byggnadsprojekt som CPA skulle startat så är 140 igång. Säkerheten är inte särskilt bra, får man säga. Det är mycket poliser och soldater som blir mördade för att de liksom samarbetar med den nya regeringen. Armén som då skulle, som CPA skulle bygga upp, som skulle bestå av 12 000 man, är strax under 4 000. Och läget i Fallujah blir sämre säkerhetsmässigt för USAs del. Bland annat så lurar man in befälet för nationalgardet, en person USA samarbetar ganska mycket med, som de gillar, även om man inte riktigt kan få sina mannar att strida. Luras i en fälla och kidnappas. Hans kropp dyker upp dagar senare. Jättefruktansvärd tortyr. Det filmas, den filmen cirkulerar liksom, när han torteras ihjäl. Och CIA lägger fram bevis då på att Fallujah-brigaden har varit inblandad i kidnappningen. Amerikanska förluster under den här tiden är liksom Svibeds och IED-er. Det är liksom det är det man dödas av.
Alltså gömda bomber.
Gömda bomber på olika sätt. Bomber i bilar. Bomber i vägkanten. Och Fallujah pekas liksom ofta ut som det är där de här görs. Liksom. Det är...
Ja, när man faktiskt tillverkar bomberna som sen går av på andra ställen.
Precis. Att det är liksom...
För här har vi den här terrorfrizonen i det här landet som officiellt nu är det lugnt i och fred i och håller på att övergå till en civil regering och så. Mm.
Så det börjar ju komma lite krav, fan vi måste göra något med Fallujah, liksom det här håller inte. Interimregeringen i Bagdad vill hålla tillbaka, vi kan inte attackera Fallujah igen. Det här kommer bara eskalera situationen, då kommer vi in liksom i ett fullskaligt inbördeskrig igen. Men i USA då så pågår ju valkampanjen, och vem är det som utmanar Bush? Vem är demokraternas kandidat?
John Kerry.
Ja, och han hamrar Bush såklart om Fallujah och Irakkriget generellt, med all rätt. Och där någonstans så förändras liksom läget i Vita huset igen. Och nytt giv från Vita huset.
Vi ska ta över Fallujah.
Vi måste göra något åt Fallujah. Och det, när man gör det försöket, eller man intar Fallujah i andra slaget om Fallujah, kommer ni få höra mer om i ett annat avsnitt.
Hur många mer slag finns det om Fallujah sen?
Ja, men det är ju liksom ett sånt hål där på något sätt som jag har ramlat ner i nu. Så nu, det finns ju bara, du vet, det är liksom att hitta grejer.
Vi ska byta från eldrörelse till Fallujah-podden.
Och att allt, liksom det bara är Fallujah, alla referenspunkter i framtiden kommer vara. Men det finns så många spår, men det är väl för att hela Irakkriget på något sätt. Man måste liksom förstå bitar om Irak, om invasionen av Irak, för att förstå vad det som händer i Fallujah. Och när man läser om det är ju mer liksom även så här, men vad fan är det här? Alltså att jag fick ju kämpa väldigt mycket för att inte läsa väldigt mycket om kongressen och avtalet. Och vara så här, hur gick det här till liksom?
Nej.
Tack så jättemycket för att ni har lyssnat.
Tack så mycket.
Man kan följa oss på sociala medier.
På Instagram så heter vi eld.och.rörelse. På Facebook heter vi bara eldrörelse. På Twitter så heter du Trojkan1337. Jag heter Slukhål. På Blue Sky så heter du Martin.Hansson. Jag heter Myran.Andersson.
Bli patroner. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha det fint.
Hej då.
Hej då.